Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Den upphittade strumpan i förra avsnittet hittas i ett närliggande skogsområde öster om Ågotsbron. I samband med fyndet av strumpan hittar privatpersoner även inristade ansikten i marken i form av en emoji med överkryssade ögon.
Både ett pojksträck eller vad är det, ett spår? Då känner man så här, är det någon som varit uppe och jävlats?
Ja.
Det är ju jävligt dumt. Det förstör vårat arbete, man blir frustrerad. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det, det var vi.
Trots fynden väljer polisen att inte DNA-testa strumpan. Istället bekostar Mattias mamma själv en DNA-analys som visar att strumpan kan ha tillhört honom eller hans tvillingbror. Och det eventuella spåret lämnas outrett.
Så det var väldigt, väldigt mycket att kolla vad känns det troligt. Liksom. Vad vill vi både kolla men även utesluta?
Men efter att en privatperson undersökt lagan på egen hand med hjälp av en undervattensdrönare växer ett nytt hopp om att hitta Mattias.
Tog jag med den filmen till polisstationen och vi tittade på det gemensamt. Och när polisen fick se det så beslutade de att det skulle dykas dagen efter.
Vi ska idag göra en undersökning av ett föremål som har tilldragit sig vårt intresse efter det att vi har fått bilder från privata aktörers dykningar med undervattningskameror i det här området.
Det här är Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio.
Under torsdags eftermiddagen. Vi hör polisens presstalesperson Robert Löffel.
Nu har vi sökt upp och sökt igenom de ledtrådarna vi har haft i det ärendet och det är lagen som intresserat oss om.
Den 4 mars 2021, 4 månader efter Mattias försvinnande, så pausar polisen sina sökinsatser i lagen.
Parallellt med sökarbetet har det pågått en förundersökning om människorov. Den har grundats i att den försvunna pojkens anhöriga fått ta emot sms. Polisen har däremot inte lyckats identifiera en ensam gärningsman till det här och därför så läggs den förundersökningen nu ner.
Den anmälan om människorov som polisen upprättar bara några dagar efter försvinnandet läggs ner eftersom polisen inte lyckats hitta någon potentiell avsändare. Strax efter försvinnandet skapas Facebookgruppen Hjälp oss hitta Mattias, försvunnen i Ljungby. En av initiativtagarna till den är Lisa Hennig. Facebookgruppen växer snabbt till över 10 000 medlemmar och är bidragande till den stora spridning som försvinnandet kommer att få i både media och sociala medier.
Första gången jag fick reda på så var jag själv på promenad i stan. Och då upptäckte jag att väldigt många människor gick runt med ficklampor och det var ju mörkt den eftermiddagen då. Och då läste jag på nyheterna sen att det hade varit någon försvunnen i Ljungby. Och sen den helgen då kändes det som att halva stan var ute och letade. Och sen knackade ju även Missing Peoples kruppdörr hos oss och alla fick liksom kolla i sina trädgårdar och blivit uppmanade att hålla utkik. Man brukar ju säga lilla Ljungby, alla känner alla, eller alla känner någon som känner någon liksom. Men, ja. Men man kände på något sätt alla som var ute de första dagarna att det är någonting som angår oss alla oavsett. Och sen så var ju Missing People väldigt aktivt i början. Några sökinsatser där precis första tiden, men sen så valde de att avsluta de här offentliga söken. Bland annat med hänvisning till corona och liksom så. Mm. Och då hade jag följt Facebookgruppen kring Dennis Adas försvinnande. Och då tänkte jag så här, men nu när de avslutar det här stora, då är det ju säkert någon som startar upp något liknande här. Och då var det ju inte, så vi gjorde det själv.
Lisa och vännen bakom Facebookgruppen startar en insamling för Mattias anhöriga med målet att samla in 25 000 kronor. Redan ett dygn efter starten har välvilliga personer runt om i hela landet donerat pengar till ett värde av 40 000 kronor. Men bara dagar efter insamlingen förklarar Mattias mamma i lokaltidningen Smålänningen att hon uppskattar allas engagemang men att hon inte vill ha pengarna själv. Istället planerade hon då att starta en fond för pengarna med tanken att pengarna skulle tillbaka till samhället i antingen ungdomsverksamhet eller till en hjälporganisation.
Ja, men den växte ju superfort liksom. Alltså, vi var ju snabbt uppe i 10 000 till några veckor eller någonting sånt. Och det var ju en stor del som vi också jobbade med sen, att sprida informationen. Det handlade ju inte bara om göra saker, utan alla skulle sprida informationen i hela Sverige och även utomlands. Så vi hade ju de som översatte den här efterlysningen till exempel. Och så fick man dela den på olika språk och liksom så. Så det var en stor del av det.
Deras första sök, som Lisa Hennig gör ihop med andra privatpersoner, är improviserat, men får ändå en stor uppslutning.
Det var ju egentligen själva tanken med gruppen också från början, att kunna bara samordna alla som har någon kunskap eller någon liksom kan hjälpa till. Ja. Så det var ju liksom olika trådar hade vi i den gruppen på Facebook. Det var det här samlas alla med någon hund som kanske har någon utbildning inom människosök. Och här samlas alla som har en båt. Alltså det var såna, kan vara såna enkla saker. Så det blev ju superimproviserat när vi startade. Så här, hej, är det några som vill ställa upp? Är det några som har utbildning som patrullledare? Mm. Och sen gick vi ut där, vid julhelgen. Första stora söket.
Och när ni väl började göra era egna sökningar, vad gick ni på då?
Det var allt möjligt faktiskt. Det första var ju att vi tänkte att ja, man kanske kan få hjälp av organisationerna som har varit ute innan och liksom få någon hänvisning. Ja, men där kanske jag är intressant eller där kan ni ju fortsätta. Och då var det ju mer eller mindre att vi fick så här, ja, men bostäderna är ju inte kollade, alltså så här att man kollar med stora hyresvärde eller företag om de ens har kollat sina byggnader. Mm. För då trodde man ju mycket på att han kanske hade gömt sig eller liksom så, eller att han kan vara inomhus någonstans. Mm. Och då var det ett tiotal personer som bara ringde runt hela dagarna till alla som ägde någon fastighet. Mm. Och sen just när det gäller terräng sök, då hade vi ju våra patrullledare som ställde upp. En del hade erfarenhet från organisationerna sen innan, en del hade någon utbildning inom det, och ja, men då bollade vi liksom så här. Så här ser det ut det senaste vi vet, och liksom, då kom ju Strumpan, det var ju första stora tipset, så det var mycket sök där. Mm. Sen hade vi ju någon som var proffs på att ta fram kartor och liksom markera på kartorna. Mm. Så då markerade han vad vi hade sökt, och vi matade in GPS-spår hela tiden. Och ja, alltså liksom, det var liksom det första att täcka med som man vill liksom täcka runt senaste platsen man hade sett honom. Och sen kom det ju fram olika tips, bland annat var ju mycket i kontakt med hundgrupper. Mm. Till exempel spårhundsgruppen från Falkenberg. Så det var väldigt, väldigt mycket att kolla vad känns det troligt liksom. Vad vill vi både kolla men även utesluta.
Lisa Hennig och de andra engagerade i Facebookgruppen får hjälp av hundförare från Falkenberg. Gruppen, som heter Spårhundsgruppen, har länge hävdat att man har en expertis som saknas inom den svenska polisen. Nämligen hundar som är specialiserade på så kallade människosök. Alltså att en hund får lukta på en tillhörighet som den person hunden söker efter haft på sig och därefter följer personens lukt. Det mest medialt uppmärksammade fallet som Sonja och hennes hundförare deltagit i utöver fallet om Mattias var då 12-åriga Dante försvann och senare påträffades död i Falkenberg år 2018. Enligt artiklar i flera medier så var det Sonjas sökningar som till slut kunde ge 12-åringens familj en detaljerad beskrivning av pojkens sista timmar i livet. Sonja och spårhundsgruppen kom att få mycket utrymme i media, även vid Mattias försvinnande. Sonja markerar nämligen aldrig vid lagen, utan leder spårhundsgruppen åt ett helt annat håll än vad polisen har bestämt sig för.
Polisen kan ha letat på fel ställe när det handlar om sökandet efter den försvunne pojken i Ljungby. Det menar Gerd Andersson, som är hundförare och initiativtagare till den ideella organisationen Spårhundsgruppen.
Jag utesluter att han har gått från smalspåret rakt ner till Reprusabron och slängt eller ramlat i det. Och sen det jag säger att de kan ha letat på fel ställe, det grundar jag på att när vi spårar från smalspåret, då viker våran hund Sonja, hon tar upp höger och lagar ligger ner till vänster.
Hur många gånger har det handlat om?
Vi har varit, jag kommer inte ihåg om det är 8 eller 9 gånger. Så jag får ställa frågan till polisen hur de spårar med sina hundar.
Sökarna från spårhundsgruppen går ut och riktar kritik mot polisen. Man menar att polisen letar på fel ställe efter att spårhundsgruppens hundar flera gånger spårat i motsatt riktning av polisens specialsökhundar. Istället för att söka västerut, ner mot lagan, spårar blodhunden Sonja upp till det område där Mattias strumpa senare hittas och vidare österut i trakterna kring byn Tutaryd. Jerker Laversson, chef för nationella polishundstjänsten, ifrågasatte tidigt den förmåga som spårhundsgruppen ansåg sig att ha. Jag kontaktade honom för att förstå polisens kritik av blodhunden Sonja.
Man ska väl egentligen ta det här från början. Den här spårgruppen då, de har ju under en tid hävdat att de har en ID-spårhund då, som via att kunna lukta på något föremål som ja, exempelvis du eller jag har haft på oss eller ja, på någonstans vidrört då, att hunden genom det då skulle kunna plocka upp rätt spår i förhållande till en mängd andra spår inne i tätort eller var som helst, så skulle den kunna selektera ut och följa där du eller jag har gått om den får lukta på ett föremål. Och den där förmågan är ingen förmåga som svensk polis har, och då sa vi det att finns den förmågan, då ska vi naturligtvis nyttja den förmågan, för det kanske skulle kunna hjälpt oss i något enskilt fall, mm, eller i flera fall, vad vet jag. Så vi fick en kontakt med den här gruppen och vi tog med gemensamt tillsammans med dem fram hur vi skulle kunna genomföra den här testen så att det var transparent och de fick vara delaktiga i hur det här skulle göras, så att man inte, där fanns någon misstanke om att vi gör bara det här för att såga av benen på, utan att de fick själva vara med i och vara delaktiga i hur den här testen skulle gå till. Och när vi var överens om det så bjöd vi in dem hit till Karlsborg där nationella polishundstjänsten finns, och vi hade riggat ett antal övningar för. Och tyvärr då så visade det sig att den förmågan som de påstår sig ha, den hade de inte. Därmed så det fallet avskrivet för av vår räkning, så att säga. Det var inte en resurs som vi hade någon användning av.
Jerker Laversson förklarar att man efter dialog med spårhundsgruppen blev nyfikna på om den svenska polisen faktiskt kunde ha användning av deras typ av spårhundar. I samråd med spårhundsgruppen bestämmer sig polisen för att testa hundarna för att se om de lever upp till polisens krav. Testet sätts ihop gemensamt av representanter från polisen och spårhundsgruppen. Efter testerna visar det att spårhundarnas eventuella egenskaper inte lever upp till polisens krav.
De här människorna har ju då varit ute och förekommit i olika utredningar, och jag tror i de allra flesta fall då på någon form av egen initiativ och så där vidare, och har ju varit flitigt förekommande i media och så vidare. Så vi, det fanns ju också ett intresse liksom allmän polisiärt om vi kunde nyttja den här resursen, eller vi kanske till och med, om det nu är så att man kunde se att det här fungerar, om vi till och med skulle värdera om vi skulle försöka ta fram den här förmågan och ha den själva inom polisen, så vi kunde nyttja den när vi ville och kvalitetssäkra den på rätt sätt.
Men, betyder det liksom att inte hunden kunde identifiera det man ville då, eller med en tillräckligt stor säkerhet, eller vad var det?
Ingen av de övningarna som vi hade lagt upp till dem var de överhuvudtaget i närheten och lyckas med. En av dagarna var vi nere i ett närliggande, vad ska vi kalla det, samhälle, och då var det ju kollegor här då som hade varit och förberett med de tidsaspekterna de ville ha på de här spåren. Då skulle vara någonstans mellan 12 och 24 timmar vill jag minnas, och hade lagt ut det här spåret innan, och vi använde GPS för vi skulle ha det på korta, och de hade GPS när de genomförde det. Men det blev liksom inget resultat av det. De kunde inte följa det här spåret.
I januari 2021 nomineras Lisa Hennig och Angel Webster för sitt stora engagemang i sökandet efter Mattias till lokaltidningen Smålänningens pris med hjärtat på rätta stället. Utöver Facebookgruppen har de tillsammans stött Mattias familj genom insamlingar och arrangerade sökinsatser.
Det är ju där runt platsen där han såg senast. Sen har det ju sökts väldigt mycket där, men man utökar ju mer. Och det är ju mycket mot skogen och kanske Strumpan, och sen där hundgruppen har varit mycket och kanske hittat olika spår, så har man ju lagt mycket mer fokus där än på andra områden. Det är klart, för man kan ju absolut inte släcka alla områden och kolla liksom, utan det är där vi har lagt fokus. För vi har ju mycket hoppats på liksom andra saker som leder oss till kanske klädesplagg eller föremål. Letar man ju också efter. Så det krävs ju att man är väldigt grundlig liksom i sitt sök för att inte missa någonting.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Dyk i ån Lagan i sökarbetet efter den unge man som försvann i Ljungby i början av december förra året.
Så här säger polisens presstalesperson Robert Löffel.
Vi har sagt att hela tiden att vi väntar på att de yttre förutsättningarna ska bli bättre för våra specialsökhundar. Och här nu under dagen har hundförarna meddelat att de har möjlighet att komma till Ljungby under måndagen, vill säga onsdag. De kommer söka i ån Lagan med utgångsläge från Replösa brott.
Den 18 maj 2021 meddelar polisen att man är redo att återuppta sökningarna efter Mattias eftersom väderförhållandena har blivit bättre. Redan dagen efter, den 19 maj, planeras sökningar med minst 2 specialsökunder.
Ni har ju fått en del kritik för att ni varit så inriktade på just ån Lagan. Kan det bli så att ni även söker i andra områden?
Vi har inga andra starkare ledtrådar för närvarande.
En person som ägnat stor tid till att söka igenom Lagan efter spår är Fredrik Estberg. Efter att ha slagits av nyheten om Mattias försvinnande kom Fredriks nyfunna hobby att bli ett stort hjälpmedel i de fortsatta privata sökinsatserna.
Jag kände att det hade varit kul att kunna hjälpa till på något sätt. Och då hade jag precis börjat intressera mig för undervattensdrönare och sånt. Och såg att genom tidningar och sånt att det hade använts lite sånt här vid initialt skede då.
Fredrik påbörjade sina sökningar cirka en vecka efter försvinnandet. Till en början valde han att hålla en låg profil och genomförde sina sökningar med drönare på egen hand eftersom han inte var ute efter någon uppmärksamhet. Hans, liksom alla sökandes, fokus låg vid att hitta Mattias.
I januari tror jag det var så introducerades jag av Lisa faktiskt för en släkting till Mattias. Och då började vi köra, han ville följa med mig helt enkelt när jag var ute och körde.
Ja.
Och ja, vi försökte vara så anonyma det gick, både för hans skull och min egen också. Jag vill inte ha någon uppståndelse så när jag har kört.
Med sin undervattensdrönare har Fredrik sökt av ett område som sträcker sig upp mot 1 kilometer. Från en flytbrygga cirka 50 meter söder om Replösebron till ett område strax norr om riksväg 25. Det största fokuset i sökningarna har dock legat kring Replösebron eftersom det är där polisens specialsekunder markerat.
Det svåra i ån här är ju siktförhållandena.
Mm.
När det är som bäst då kanske man är uppe i 70-80 cm. När det är som sämst så kanske man har 10 cm sikt. Mm. Det är mycket partiklar och sånt som strömmen för med sig då. Men när man kommer tillräckligt nära något objekt så ser man ju det hyfsat tydligt ändå. Lite beroende på hur förhållandena har varit i ån innan. Och det är väldigt svårt att köra drönare, för om man kör framåt så rätt vad det så kommer ett stort stenblock och då hinner man liksom inte stanna innan maskinen i det i stort sett.
Ja, okay.
Så det är väldigt mycket att ligga och parera och både det samtidigt som strömmen då. Och mycket träd och sånt ligger det på botten med.
Mm.
Så det är utmanande att köra helt klart.
Och när du kör du liksom i ett mönster så här fram och tillbaka eller tänker man när man är?
Ja, jag försöker göra det, men sen så har jag ju även gått på indikationer som man har fått från polisens dykningar och deras hundar och även om man har fått tips att någon kanske har tyckt sig se någonting i vattnet och sådär, då har man fokuserat på det i första hand, men i det stora hela så har man ju försökt att köra av så stora ytor som möjligt.
Mm.
Och leta efter sånt som sticker ut. Om man säger om det bara är en slät sandbotten så är det inte så troligt att man hittar något där, utan det är ju där det är mycket träd, stenar, så där ligger ju allting möjligt, cyklar och man har sett mycket konstiga saker.
Ja, vad typ?
Ja, kassaapparat, datorer, skivspelare, högtalare, däck, fälgar. Och en del kan man misstänka stöldgods också som har dumpats.
Ah.
Det har varit liksom när det är en hel hög med laptops på botten. Då
blir
man lite misstänksam.
Under en tur med sin undervattensdrönare den 26 maj 2021 hittar Fredrik något som både väcker hopp och lämnar honom med en olustig känsla i kroppen.
Det var ju egentligen på våren där vid efter försvinnandet som vi började hitta lite intressanta saker.
Mm.
Och det var ju precis nedanför bron här, kanske 5-6 meter. Så såg jag någonting som kunde se ut som ett byxben och att man såg knäet så i böjd formation då. Tog jag med den filmen till polisstationen och vi tittade på det gemensamt.
Mm.
Och de tyckte det såg väldigt intressant ut, för de hade egentligen inte hittat något intressant på deras dykningar än.
Nej.
Men det svåra var att få loss dykare just då. Men sen några dagar senare så var jag här och körde igen. Och då hittade jag ett ännu mer intressant fynd.
Mm.
Och när polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dykas dagen efter.
Polisen har kallat på dykare från kustbevakningen för att undersöka ett oidentifierat föremål i ån Lagan i Ljungby under torsdagen.
Vi ska idag göra en undersökning av ett föremål som har tilldragit sig vårt intresse efter det att vi har fått bilder från privata aktörers dykningar med undervattningskameror i det här området.
Kommunpolis Hans Sjöberg beskriver fyndet.
Och den måste jag ju säga att det såg väldigt mycket ut som att det skulle kunna vara en kropp. Och de kunde komma väldigt snabbt, kustbevakningen. Och givetvis hittade de den väldigt fort då ju.
Ja.
På, kan det ha varit någonstans mellan 4-6 meters djup där tror jag. Väldigt nära bron, Replösebron.
Dykare från kustbevakningen som kallat sin extra polis på torsdagen gjorde ett slags tygfynd i ån Lagan i Ljungby på Polisen kunde konstatera att det var en rock som hittats. Vi hör Robert Löffel, presstalesperson från polisen i Region Syd.
Det är något slags tyg eller någonting. Något bylte helt enkelt. Men vi kan vara väldigt tydliga. Vi har inte hittat några mänskliga kropp eller kvarlevor eller något liknande.
Fyndet är ett plagg som skymtas av Fredrik Estbergs drönare på botten några meter söder om Replösa bron. Polisen ringer in Mattias mamma för att undersöka om plagget kan ha tillhört hennes son. Det visar sig att mamman inte känner igen plagget.
Men då lärde vi oss i alla fall en sak, att det ser väldigt annorlunda ut det som syns på en sån kamera. Och han hade ju bra grejer, den här pojken, eller privatpersonen då. Men i verkligheten så var det inte alls likt. Varken var det faktiskt, alltså, och färgen heller, som vi tyckte då så ljus ut, som skulle stämma på en tröja, men som visade sig vara mörk här när den kom upp då. Så.
Men det var alltså en tröja då man hittade?
Det var en jacka.
En jacka, ja. Okej.
Mm. Någon mörk skinnjacka som såg vit ut, som stämde med färgen. Så där ser man vad man kan luras.
Fredrik Estberg igen.
Ja, den här jackan då, den såg man ju ändå ganska tydligt att det var ett plagg. Man såg att det var muddarna liksom från, ja, att det var ett klädesplagg helt enkelt. Därför så blev det ju stort intresse på det.
Plagget som hittas av Fredrik Estberg och senare plockas upp av kustbevakningen på beställning av polisen visar sig vara en mörk skinnjacka. Liggandes på lagens botten gav jackan skenet av att vara vit på grund av undervattensdrönarens starka lampor. Men efter att ha pratat med Mattias mamma och visat plagget så visade sig att plagget inte tillhört Mattias. I samband med fyndet hittas inte heller några mänskliga kvarlevor eller andra spår efter Mattias.
Vad tänker man liksom när man stöter på något sånt där? För det, visst, jag förstår att du förväntar dig att hitta någonting som du körde gärna, men det, man är väl inte riktigt förberedd på något sånt heller?
Nej, det är man inte. Man blir ju lite uppjagad så ju. Mm. Det är ju jobbigt. Så där, men samtidigt så är det ju det man vill hitta. Någonting för att hjälpa familjen. Sådär. Så när jag vet, Henrik Dykarna gjorde lite tester med en t-shirt, vit t-shirt som han sänkte ner. Mm. Och redan efter några dagar så kunde man inte se att den var vit längre.
Okej.
Så det var lite för att se hur förhållandena är verkligen.
Ja.
Det har varit väldigt strömt ett tag, så blir det mycket, väldigt mycket partiklar. Mm. Och det har varit mindre flöde ett tag, så blir det lite klarare vatten då. Men sen är det mycket, det lägger sig sediment på objekten väldigt fort också.
Okej. När var senast du var och körde drönaren i lagen?
Ja, nu har det varit ett rätt bra tag sedan. Mm. Ett år sedan är det nog faktiskt nu. Så jag har kört lite med flygande drönare istället.
Okej.
På den senare tiden.
Fredrik har gått från sökningar med undervattensdrönare till att köra flygande drönare. Efter att ha finkammat lagen har han vänt sitt fokus mot skogsområdet öster om lagen, mot samhället Tutaryd. Samma område som spårhundsgruppens blodhund Sonja vill att leda sökinsatserna till.
Det har varit mycket i den här Mattias-gruppen på Facebook, så är det många som har efterfrågat att varför söks det inte mer i skogen än vad det gör. Det har ju gjort jättemycket sök där ändå, men just där Marosmossen har ju varit svår.
Ja.
Så det är ju ett väldigt jobbigt område att avsöka till fots, för det är mycket vatten. Och även när det är som torrast på sommaren så är det inte torrt. Det har ju varit någon blodhund som har velat gå in dit, men de fick stoppa på grund av terrängen.
Mm.
Så då tänkte jag att då kan jag försöka hjälpa till där lite. Sen är det lite för att jag blev allvarligt sjuk i förra våren.
Okay.
Så jag har inte kunnat hålla på med fysisk aktivitet överhuvudtaget under en lång period.
Nej.
Så då började jag lite lugnare med flygande drönare. I vattnet har jag lagt runt 200 timmar. Och med flygande drönare så ska jag tippa på. Jag har inte hunnit köra jättemycket, men 15-20 timmar kanske.
På måndag har det gått 4 månader sedan 17-åringen i Ljungby, numera 18-åringen, försvann. För att uppmärksamma det anordnas en ljusmanifestation vid Bananbron i Ljungby på måndag mellan klockan 1 och 5.
Första manifestationen som vi gjorde, då tänkte vi ju liksom att Vi vill ge alla en plats och minnas honom och liksom kunna tänka lite på det och tända ljus. Och det var ju, blev ju så mycket större.
Lisa är initiativtagare till den ljusmanifestation som hölls 4 månader på dagen efter Mattias försvinnande. Manifestationerna anordnades vid den så kallade bananbron, som den kallas av Ljungbyborna på grund av sin gula, böjda dekor. Det riktiga namnet är Tomtebobron, som ligger söder om Årgårdsbron.
När vi planerade den hade vi ett sök helgen innan, och då tänkte vi, men nu planerar vi här en massa och det kanske inte ens behövs, för att vi kanske hittar honom innan. Och i början var det verkligen att man tänkte med varje sök att nu avslutas det. För det kom ju en massa kompisar, ungdomar och från skolan och som samlades, och en del krät och en del liksom pratade om honom, och det blev så viktigt på något sätt, på ett annat sätt, att bara kunna stanna upp. Och även enskilda personer som kom som inte hade någon med sig. Men även för oss blev det ju väldigt, alltså när man organiserar då är det ju full rulle hela tiden, men står man väl där och alla ljusen är tända, det är en väldigt svår stund, men den behövs också på något sätt för att kunna, ja, alltså pusta ut lite med allt som har skett, och även för att visa att vi inte glömmer det som har hänt här i Ljungby.
Platsen för ljusmanifestationen kom senare även att utvecklas till en minnesplats för Mattias. En stentavla har placerats väster om Tomtebobron, strax innan sluttningen ner till lagan. Runt omkring ligger villaområden, parkbänkar och konstutställningar utställda av Ljungbys skolor. Det är denna plats som jag träffar Mattias vänner, Tilde och Lukas.
Vad betyder den här minnesplatsen som du upprättade här? Vi ser dem om oss för er.
Ja, men det var väl som vi sa, att det, alltså, vi behöver egentligen inte någon plats, för att han finns ju ändå liksom i våra, alltså så här, inom oss liksom. Mm. Men jag tycker det är jättefint att det finns, och jag tycker det är fint när det lyser på kvällen och sånt.
Är det alltid igång där när det inte ligger snö över?
Ja, alltså, det brukar vara igång. Ja. Så att det brukar faktiskt vara. Men det är också, alltså, det är en väldigt, man märker liksom att ändå Ljungby på något sätt stöttar den.
Hur har livet varit efteråt liksom, för er del? Hur påverkades ni av detta?
Ja, det har varit svårt.
Det var konstigt.
Ja. Mm. Ja, det har det ju varit.
Det känns tomt liksom.
Ja, men det är väldigt svårt. Det blir liksom orubbat. På något, eller väldigt rubbat rättare sagt. Att när man går gymnasiet och försöker balansera allting och sen så händer detta. Mm. Blir det väldigt, väldigt svårt att balansera allting helt plötsligt. Då blir det rätt mycket obalans. Och det spelar inte en roll vad man gör riktigt då. Man måste liksom balansera upp den här vågningen. Att inte göra särskilt. Jag gick ju teknik, det är ju rätt intensiv, intensiv linje. Så det blir ännu svårare att hänga med där och så.
Hur känns det liksom att det har ju inte blivit något svar på någonting? Mm. Hur känner man ändå när man stått honom så pass nära så länge och inte kunna få veta någonting?
Jo, men det är väl lite så här sårskåpa som inte riktigt stängs någon gång. Mm. Det läker ju. Alltså med tiden så blir ju allt såklart lite mer acceptabelt, om man kan säga det så.
Det blir lite lättare.
Ja, men det blir ju fan inte, alltså, riktigt klart.
Helt läkt liksom.
Nej.
Umgås ni allihopa fortfarande?
Ja.
Ja. Hur ofta dyker det upp i tankarna liksom?
Alltså jag skulle nog säga att jag kan tänka på det dagligen eller så. Mm. Bara lite, alltså lite så. Mm. Vad har hänt och vad är han och lite så. Sådana tankar kan man få.
Nej, jag försöker ju att ändå hålla mig till vardagen liksom. Men ja, det är klart att det dyker väl upp ibland. Mm. Lite tankar.
Hur man blickar fram för något sånt här? Hur tar man sig förbi det?
Ja. Tiden, tror jag. Mm. Det är väl så. Tiden läker väl alla sår som uttrycket går. Men jag vet inte. Alltså livet fortsätter ju. Du kan ju inte bara stoppa allting. Mm. Så att man inte kan, man har inget val utan att fortsätta leva liksom.
Anders Läckt är numera pensionerad, men var under sina verksamma år inom polisen en av de poliser som under 90-talet utvecklade det tillvägagångssätt som den svenska polisen än idag använder vid sökande efter försvunna personer.
Man har varit aktiv, man har varit runt, man har fångat upp vittnen mycket tidigt där på natten som de som fanns. Och där finns det ju ytterligare en liten pusselbit, och det är avsaknad av vittnen eller iakttagelser när du egentligen borde ha haft det. Det är ju också en faktor att räkna med. Du säger, här kommer en kille i strumplästen utan jacka mitt i natten. Mm. Om någon hade sett honom, borde de inte ha reagerat då? Mm.
Jo. För att det sticker ut.
Ja, det sticker ut. Men vi har inga sådana.
Du har lyssnat på Försvunna, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole, Maria Thulin. Exekutiv producent Nordio, Mark Malmström Fast.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.